Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på podden Vad skrattar du åt med mig, Erik Broström.
Och mig, My Gudmansdotter. Det är en podd om humor där vi diskuterar olika humorteman med komiker och andra humorintresserade. Och så kan man följa i sociala kanaler. På Instagram heter vi Presens Impro eller My Gudmansdotter.
Eller Impro Erik. Vi har också en humorscen i Midsommarkransen som heter Peak, Presens Improkällare. Och där kan man se humorshower varje fredag och lördag och i vissa fall också söndagar. Närmast här nu i morgon så har vi en improviserad rapmusikal som heter Mic Drop Your Life, där vi intervjuar en känd person och sen spelar upp det som ja, en rapmusikal. Och gästen är imorgon Kristoffer Appelqvist. Gå in och kolla på presensimpro.se om det finns biljetter kvar.
Där kan du också se vilka andra gäster vi har i vår. Vi har många roliga gäster till både Mic Drop och vår föreställning Flashback. Magnus Betnér, Ann Westin, Jenny Strömstedt, Clara Henry, för att bara nämna några.
Ja. I det här avsnittet så pratar vi om humorlegenden Larry David, som bland annat gjorde sig känd via Seinfeld och också sin egen serie Curb Your Enthusiasm.
Simon Gärdenfors är gäst med oss. Simon är ju ett riktigt Larry David-fan. Han har en serie som är inspirerad av Larry Davids skrivsätt som man kan se på YouTube, som heter Mina problem. Det pratar vi om ganska mycket i avsnittet. Han har också en dagsaktuell turné som han gör tillsammans med komikern Anton Magnus. De reser runt land och rike, kommer till många städer, närmare 30 städer tror jag det var. Så kolla in specialisterna för att se ifall de besöker just din stad.
På Instagram så heter Simon Gärdenfors inget annat än
Gärdenfors.
Mm-hmm.
Vi planerade att fråga Simon vad han skrattat senast åt eftersom han har varit med en gång tidigare, men något annat dök upp istället och vi började bara prata.
Let's go. Let's go.
Oh, oh.
Did you
want to?
I'll let you.
I'll let you.
Next time.
I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever, and the only prescription is more cowbell.
Oh my God.
You see you själv hur jävla glad jag är.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny.
Jag tror att jag åt bröd som var lite gammalt.
Ursäkta.
Ja, det hade alla.
Det är inte Simons grej.
Va? Att hoppa. Nej, det är rätt...
Allting som har med kroppen att göra känns som någonting som du...
Jag vet inte riktigt. Jag kan ju ändå vara lite lättäcklad trots att jag har ganska så äcklig humor.
Ja, exakt.
Är du tvungen att gå ut när det våras för skriffen på tv? Och de
jag har faktiskt lite svårt för just fishumor.
Ja. Det är inte jättekul.
Nej, jag tycker den scenen var... jag tyckte inte den scenen var rolig. Nej. Det var så skriven.
Dang! How about some more beans, Mr. Taggart?
I'd say you've had enough.
Men jag tycker jag gillar Mel Brooks.
Ja. Ja, men det är en väldigt konstig scen i den filmen.
Mm. Men jag läste just en biografi om Mel Brooks. Då pratade de mycket om den scenen. För att hans producenten sa åt honom, alltså på bolaget, sa ta bort den scenen. Mm. Alltså de hade några liksom pointers och krav och liksom redigeringen och sånt där.
Ja.
Men han sa det är ett tips till andra filmmakare att när producenten säger eller liksom chefen säger så här, klipp bort det där och där, så ska du bara säga visst, visst. Mm. Och sen så gör man inte och de kollar aldrig i slutet ifall man har gjort den inte.
Ja, det där ryker på en gång. Ja.
Och sen när den väl är släppt så märker de att folk verkar uppskatta det. Och så. Ja, Mel Brooks är ju en av Larry Davids största förebilder också.
Är det så?
Det är nog hans favorit. Jag tror det är hans största förebild. Han brukar nämna honom i när han nämner sina förebilder. Alltså typ som den första. Mm. Han höll ett väldigt roligt tal på när han fyllde 80, när Mel Brooks. Det finns på YouTube också.
Lavishing praise on people does not come easy to me. In fact, I find it quite distasteful. Let's just say it's not my cup of tea. Usually I have to wait for somebody to die to do it. And even then, I have to give it a couple of years. But not so tonight. When I first heard the 2,000-year-old man, I was laughing so hard my father came into my room and turned off the record player. What the hell's going on in here, Larry? See, my parents didn't mind me chuckling at a comedy album or a TV show. A little chuckle was fine. But this was something else entirely. This was disturbing. So out of the ordinary. I never knew a person could be that funny. And from the very first time I heard that album, from that moment on, I said to myself, I can never, ever be a comedian. What is the point? So Mel Brooks didn't get me into comedy. He kept me away from it. I wasted years doing nothing because of him. No job, living at home. Lying on the couch watching Shindig. My parents were beside themselves. They cried themselves to sleep every night. He killed them. He killed my parents, that little Jew bastard.
Ja, vad fint. Det, jag minns ju att han var med där. Vilken säsong var det?
4.
Ja. Och han var ju med typ de 2 sista avsnitten eller vad det var.
Ja, det är väl ringar in hela säsongen. Det börjar med att han säger att han vill att han ska spela Max Bialystock i The Producers på Broadway. När han ska sätta upp The Producers. Och sen i sista avsnittet så visar det sig att han och hans fru gör samma sak som Gene Wilder och Cyril Mostel gör i filmen, att de har valt honom för att han ska fucka upp
fucka,
det.
Ja, precis, så att det inte ska köpa
och så blir det en succé.
Men lever Mel Brooks fru när de spelar in det här? Är det hon Anne Bancroft?
Ja, precis.
Så hon lever där? För
hon lever där. Och sen...
Alltså hon lever när de spelar in den säsongen av Curb?
Ja.
Aha, okej. Okay. För jag fann att hon dog ganska mycket tidigare än vad Mel Brooks... Eller Mel Brooks är inte död ännu, men... Alltså att hon dog... Ja, men det kanske var strax efter de spelade in den säsongen.
Ja, jag tror
den,
det.
Den säsongen måste ha spelat in typ 2012. Jag måste bara säga att jag tycker att det var väldigt störande att ha med Mel Brooks i serien. För att han var så, hans sätt att prata och skådespela skilde sig så enormt mycket från alla andras. Vi kanske kan hitta något klipp. Ja, men i och med
att Larry David sagt att hans sätt att prata, alltså den rytmen, har inspirerat honom väldigt mycket.
Ja, men när det väl kom, tänkte ni inte på det? Alltså jag irriterade mig något så fruktansvärt på hur hans otroligt teatrala snack. Men jag vet inte om han lät honom improvisera också. För alla improviserar ju. Mm. Dialogen är helt improviserad. Men det kändes som när Mel Brooks pratade så var det så liksom inläst.
Ja.
Som jag minns det. Nu var det ju några år sedan, men...
Det är inte helt omöjligt. Jag läste Mel Brooks biografin och han var ju väldigt mycket... De jobbar på 2 helt olika sätt. Mm. Han tycker ju så här att man ska han började med liksom, när han började så var det rätt mycket improvisation, men så tyckte han att det blev för dyrt liksom, att det var så här, ja men man ska så snabbt som möjligt bara komma till poängen, och då är det mycket bättre att folk lär sig replikerna och säger dem.
Ja.
Och så den inställningen har inte Larry David när han gör Curb.
Nej.
De har ju olika teknik också.
Men det kan ju vara så då att Mel krävde, alltså, ah, men jag vill säga replikerna, det, att han har den liksom idén, ja. och Larry som kanske suppte honom så mycket lät honom göra det då.
Och så blir det lite, ja, så clinchar
det. Ja, jag tyckte det clinchade enormt.
Vi kan lyssna lite.
When Larry David forgot every line he went up in smoke.
Oh God, I'm so glad, I'm so thankful, thank God that this damn play is gonna be over. We're gonna get our lives back.
He has freed us from the anchor, from the albatross of the producers, which has invaded our lives every single minute, every hour of every second. No more openings in Cleveland. No more sleeping in dirty beds in Pittsburgh. We're free. Free at last.
Nej, han är inte en lika realistisk skådis som de andra. Liksom.
Nej, och det har ju alltid varit hans humor, tycker jag, Mel Brooks. Alltså det krockar ju här.
Alltså, jag är Mel Brooks-fan. Jag tycker att han är fantastisk. Men just här så tycker jag att det krockar. Det är intressant att höra att, det, att han har inspirerat honom så mycket. Men det kan jag ändå förstå. Det är ju... Det finns ju få så stora filmskapare som Mel Brooks som är så roliga.
Har ni hört den 2000-year-old man?
Nej.
För det är ju improvisation, mer eller mindre.
Var det Mel Brooks, var det på radio eller var det...
Nej, det var på skiva. Ah, alltså okay. Framförallt, det började med att han och Carl Reiner, som han liksom jobbade tillsammans med, De skrev mycket för tv och just sånt där, Mel Brooks och han. Och att de på fester och privat brukade köra liksom karaktärer.
Ja.
Alltså det var rätt mycket att Carl Reiner intervjuade Mel Brooks och så sa han så här: nu ska du vara en 2000 år gammal man.
Ja, okay.
Och så körde de det liksom på fester och så skrattade folk åt det. Och sen behöll de väl de skämten som funkade. Men det var ändå mer eller mindre improviserat allting.
Ja,
det var aldrig nedskrivet. Och sen så släppte de det på skiva. Och då var det liksom olika karaktärer, men den hette, albumet hette The 2000-year-old man.
Sir, could you give us the secret of your longevity?
Well, the major thing is that I never ever touch fried food. I don't eat it, I wouldn't look at it, and I don't touch it. Never run for a bus, there'll always be another. Even if you're late from work, you know, I never run for a bus, I never ran, I just strolled jaunty, jolly, walking to the bus stop, you know?
Yeah, well, there were no buses in the time
in my time, I mean,
what was the means of transportation then?
Mostly fear.
Fear transported you?
Fear, yes. You would see an animal would growl, you would go 2 miles in a minute.
But I suppose you
had... Fear would be the main propulsion thing.
Sir, what did you do for a living?
Well, many years ago, thousands of years ago, there was no heavy industry.
We know that.
The most things that we manufactured or we made, the most things that we ever made was we would make... take a piece of wood, see, and rub it and rub it and clean it and look at it and hit earth with it and hit a tree with it.
For what purpose?
Just to keep busy. There was nothing. There was absolutely nothing to do. We had no job.
Det var den som då Larry David i det här talet på
pratade om.
Pratade om att han hade... Det hade knäckt honom att han tyckte det var så roligt, så att det fanns ingen poäng att själv försöka bli komiker. Man kan aldrig bli så rolig. Men det var en så jättestor hit också, långt innan Mel Brooks började göra filmer. Så var det en jättestor hit, den skivan. Och de gjorde flera sådana uppföljare också.
Det låter nästan som att det kunde varit en inspiration för Hasse och Tage och Lindemann.
Jag tänkte också på det.
Det låter väldigt likt.
Jo, det har jag också tänkt på. Jag tror det var det. Ganska mycket, alltså starkt inspirerat.
Ja, men inget är ju originellt igen. Alltså nästan allting är ju snott från någonting i mer eller mindre utsträckning. Ja, alltså man är inspirerad av något ofrånkomliga liksom.
Förr när Mel Brooks hade sin storhetstid så var det ju mycket dyrare att spela in också. Jag kan tänka mig att det är en sån aspekt i att han inte gillar att improvisera.
Ja, men film kostar ju pengar.
Ja, men jag kan ingenting om sånt, men jag tänker mig att det är klart att det är arvoden till skådespelare och sånt kostar ju, måste väl vara det som kostar mest, och det måste det väl alltid ha varit, ja, även om tekniken har gått framåt. Jag menar, jag lyssnade på en intervju med Jeff Garlin, han som spelade Jeff Green i Curb. Och han sa att en scen brukade ta ungefär 3 timmar att spela in för att den är improviserad.
Ja. Mm.
Och jag tyckte inte det lät jättemycket. Nej.
Ja, men tar man med i beaktning då rigg och allting, eller själva inspelningsprocessen bara?
Inspelningsprocessen, tror jag han menade. Och det om det var många personer på plats, sa han. När han spelade in en scen med bara Larry så tog det inte ens en timme, sa han, för då var de bara 2.
Ja.
Men när det är så många och de inte har någon manus så var det ungefär 3 timmar.
Ah, ja, ja.
Men jag tycker inte det lät som så mycket trots att...
Nej, men nej, det kanske tar... Alltså, om man räknar bort allting annat så låter det som kanske... Ja, det beror på hur lång scen det också. Men det låter kanske som dubbelt så lång tid som det skulle bruka ta, skulle jag gissa på.
Okej.
Kanske, fast det är säkert... Det beror också på regissören, hur många omtagningar den vill ta och så.
Ja, precis. Men i average lät det som att det var så. För det är ju någonting som när jag har pratat med filmskapare och här i Sverige, att det är ett argument för att man inte kan köra impro för att det kostar så mycket.
Ja.
Men jag vet inte om det riktigt är så, att det behöver göra
det. Kan ju vara timlöner och sånt som spelar.
Ja, det var det jag tänkte, att det är det det handlar om.
Ja.
Även när vi spelar in Mina problem, min nollbudget sitcom, eller i alla fall lågbudget sitcom, jag körde mer improvisation i början, men sen så inser man också att det är sånt jobb i klipprummet.
Ja, jag kan tänka mig.
Inte för att jag har ett specifikt rum för att klippa i, men det är sånt jobb i klippningen.
Är det min lågbudget-serie?
Jag klipper mer och mer. Alltså, förra avsnittet klippte jag nog 90%.
Okej.
Och det kommer nog vara lika mycket i det här avsnittet.
Ja,
Men jag lärde mig klippa i och med avsnitt 1. Alltså då Adam Hilario som regisserar, han liksom visade mig hur man klippte i premiär. Och så satt jag bredvid och sen liksom började klippa mer och mer.
Det är kul ju. Jag sitter alltid och klipper lite små grejer vi gör. Men jag är amatör. Men det är roligt när man lär sig och liksom kollar upp hur man gör vissa liksom tekniska... vad ska man säga, övergångar och shit liksom.
Ja, det svåraste överlåter ändå till honom.
Ja.
Alltså när vi skulle göra green screen scener och sånt där.
Just det, ja.
För det säger ju Larry också i det här klippet som jag skickade till dig och som jag gav till dig också.
Ja.
Vad heter det nu? How to write with Larry, någonting sånt.
Ja,
då pratar han ju om hur det är det svåraste med redigeringen.
Mm.
Men det lät som att taktiken han hade, det var att han försökte ta det mesta liksom i samma tagning. Att det var, var om att man försöker svara på det som man väljer. Så att säga.
Ja,
jag vet inte.
Ja, det minns jag inte att han... Alltså jag såg det här klippet för 5 minuter eller en hel halvtimme sedan.
Just jag kanske såg något annat.
Men det är ju logiskt att man, om man gör en sån... att båda 2 skådisarna som har en dialog syns i bild samtidigt.
Nej, det var ju konstigt.
Då är det ju lättare att göra det. Då kan man prata i mun på varandra mycket lättare och det är mycket lättare att improvisera. Men om man gör... Fast det blir, man vill ju ofta se liksom en närbild på ett ansikte som pratar och när man gör det så blir det ju svårt när man ska klippa mellan, alltså sånt kryss. Då är det mycket svårare med improvisation också.
Mm.
Då kan man inte riktigt hugga i varandras repliker och sånt på samma sätt. Så det blir svårare att klippa.
Ja, men jag tänker att det måste vara väldigt mycket regissörens uppgift att se... Att, jag tror att man kan öva in den tekniken. Mm. Att man märker att ja, men nu kan du säga det här, säg någonting på det här, för det där är någonting som jag tror vi kommer vilja behålla och såna saker.
Så jag tror också om man regisserar och använder sig väldigt mycket av impro, då tror jag att man måste vara superstrukturerad i allt som inte är just replikerna.
Mm.
Att så här, det finns en begränsning i hur du kan röra dig och vart du kan vara. Jag tror du måste blocka scenen mycket noggrannare, även om vi inte vet vad vi ska säga. Och att man har
Vad menas med blocka?
Alltså hur du rör dig i bild. Alltså hur du liksom placerar dina skådespelare och scenerier och så. Så att, alltså, du skapar tajta ramar där så att du är mer fri att improvisera i liksom själva innehållet av repliker och så.
Mm.
Kan jag tänka mig i alla fall.
Men för du sa, ni i Mina problem första säsongen, då improviserade ni, eller första avsnittet improviserade mycket mer än vad det har
börjat med. Men det blev ganska mycket så också, till exempel i andra avsnittet där Peter Wahlbeck är med. Då var det ganska mycket så att jag skrev ett manus, lät honom improvisera ganska fritt, men att han skulle ändå få med det som skulle sägas.
Mm.
Men sen när jag klippte ner det, och då var hans tagningar var ofta liksom 5 minuter långa.
Mm.
För att han improviserar så mycket. Men sen så klippte jag ner det så det blev nästan exakt som det skrivna manuset i slut i alla fall. Liksom, att man klippte bort alla utsvävningar och sådär. Och sen var det några guldkorn som bara kom på plats liksom.
Mm.
Och sådär, som man kunde ha kvar.
Mm.
Men det blev väldigt likt originalmanuset ändå.
Ja.
Men det kanske fanns fördelar med att låta honom improvisera kring det. Jag menar, i bemärkelsen att han kanske lät mer naturlig
då
och sådana saker.
Jo, så är det.
För det säger ju också hon som... Vad heter hon? Hon som spelar frun.
Cheryl Hines.
Exakt. Mm. Hon heter ju Cheryl i serien också. Alla heter ju i princip sina namn. Att det är en helt annan nerv på set i Curb än på andra sätt, eftersom att alla måste hela tiden vara närvarande och lyssna, och det kommer mycket naturligare dialoger och så vidare.
Ja, men jag tror man är bättre skådespelare om man faktiskt bara reagerar på det som sägs.
Ja, men du såg någonting om den här hotellobby.
Ja, men det är en tidig säsong när de ska checka ut från hotellet, och sen så har Larry David kollat på porr, och då säger Jeff Garlin HBO pays for the porn. Så här, så börjar de göra en stor, alltså jättehög diskussion kring Larry Davids porr i receptionen, och då har de en riktig hotellreceptionist, för de är så här, men hon kommer spela den här rollen bäst.
Mm.
Och vi ger henne inga repliker, för hon har säkert varit med om det här förut. Och hon bara, det händer flera gånger i veckan liksom. Vem ska betala för porr? Så att hon behövde ju bara vara liksom sig själv.
Det var ingen skadis alltså.
Nej. Och jag tror man vinner mycket på det, särskilt i sådana roller.
Hon hade också sagt att om vi hade gett henne ett manus så hade hon inte klarat av det, men eftersom att hon fick prata fritt så blev det jättebra.
Ja, men precis. Ja, hon hade varit dålig och jag hade varit dålig. Ja, för jag är inte heller en bra skådis. Ja. Så det är väl... Jag vet inte, jag tycker det är en briljant grej. Jag tycker han liksom underskattar sig själv lite, och han säger så, nej, men det är för att jag inte kan skådespela. Han har alltid den attityden.
Han är ju bra skådespelare, han är bättre än till exempel Jerry Seinfeld.
Ja, det är han ju alla gånger. Verkligen.
Och båda två spelar ju versioner av sig själv.
Ah.
Men samtidigt så kan, men samtidigt så läser Larry inte repliker, utan det är så skillnaden. Alltså Jerry läser repliker.
Ja.
Fast han skådespelar i för sig i det här återförändringsavsnittet av Seinfeld i Curb.
Ah,
jag har inte
det.
Tänkt på då om han jobbar mer med improvisation då, om han är bättre eller sämre som skådis. Mm. Jag har inte tänkt på det. Han kanske blir bättre då också.
Men jag tycker Jerry är ganska bra skådis i slutet av Seinfeld-säsongen, men i början så tycker jag inte han är.
Han är ju rolig. Alltså han gör ju jobbet att vara rolig. Men sen så känns det inte så trovärdigt alltid när han så här, ska se förvånad ut och gapar på ett väldigt så här, onaturligt sätt. Men man skrattar ju åt det.
Ja, jo. Men man kan ju skriva mycket Seinfeld som inte är så jävla rimligt liksom. Ja. Kramer och... Men ja. Nej, men jag tycker han är bättre skådespelare ju äldre han blir. Alltså, i den här reunion-grejen, det är ju på det här decenniet liksom. Då... Man blir ju mer avslappnad ju äldre man blir. Jag tror att alla blir bättre skådespelare när de blir äldre.
Mm, mm.
Jag tycker Jerry känns som att han är ganska... full of himself ibland. Titta på Comedians in Cars Getting Coffee, så är det så ofta att han vill prisa sig själv och prisa komiker så mycket, att komiker, vi har lika viktigt jobb som läkare, eller det är vår uppgift att få folk att vara glada. Och sen så fort någon pratar med honom, han är trevlig ifall någon kör förbi och hejar, men sen efteråt så har han alltid något spydigt att säga om den personen eller om servitrisen.
Det är som att han inte kan låta bli liksom. Han bara...
Jag tror han ser sig själv som lite bättre än alla.
Jag tycker han får göra det också. Han har gjort något som jag aldrig kommer göra.
Jag tycker Julia Louis-Dreyfus avsnittet var väldigt roligt när, för hon
är Curb,
nej, alltså i Comedians in Cars.
Aha, ja.
Nej, för hon kan liksom platta till honom och bara säga, du är så värdelös på personer. That's why you're not a people person.
Hur kom du in på
Larry?
På Larry David?
Det var... Jag kollade på Seinfeld. Alltså först kom jag ihåg när Seinfeld började gå på tv. Då tror jag såg något avsnitt och fattade inte grejen. Tyckte inte det var kul liksom.
Mm.
Och sen... men sen så var det min storebrorsa. Han hade bott i Australien då och pluggat där ett tag. Och i Australien är Seinfeld, det är skitstort. Ja. Det finns här liksom Seinfeld-barer och sånt där, liksom temabar och sånt. Det är större där tror jag liksom än någon annanstans i världen.
Ja.
Så han tyckte så att han gillade inte heller det från början. Tyckte det var så tråkigt att alla hans kompisar hela tiden skulle kolla på Seinfeld.
Mm.
Men sen värmdes han upp till det och började bli ett fan. Och sen bodde han i ett kollektiv i Lund, tror jag då. Och jag var rätt deprimerad under den perioden. Och liksom hängde där rätt mycket och hade inte så mycket att göra.
Mm.
Och då blev det också att jag började kolla på Seinfeld med min brorsa och hans polare.
Mm.
Och då efter ett tag så värmdes jag också upp till det och började gilla det. Men liksom var ingen större fan till en början. Men sen, det smög sig på. Så, liksom, så jag blev mer och mer ett fan. Och sen till slut så nu är det liksom en del av min personlighet att vara ett fan av Seinfeld på något sätt. Att det blev så riktigt stor att jag läst liksom biografier om Jerry Seinfeld. Det var en av de tidiga biografierna jag läste. Men sen var jag inte så jätteintresserad. När de la ner Seinfeld efter det så var jag så här, okej, nu var den eran förbi. Och jag hade inte koll på att jag hade inte så bra koll på Larry David liksom.
Mm.
Hängde du med på att det var Seinfeld och Larry David som låg bakom serien då när du blev ett fan i början där, eller var det bara något som
Jag hade väl inte koll på det, för att det var också så att de flesta avsnitt var skrivna av olika personer. Ja, det är ju inte bara Larry och Jerry som har skrivit, det är jättemånga olika författare och massa olika regissörer och sånt. Jag fattar väl, okej, det är inte bara Jerry Seinfeld som ligger bakom det här, det är en massa andra också. För då, om man sa så här, written by, och så var det kanske Peter Melman eller vilka det var då liksom, och då brydde jag mig så här, ja det är någon, och Larry David var väl bara ett sånt namn, man hade inget ansikte på honom, så han var bara ett sånt, om det stod då created by Jerry Seinfeld och Larry David, då tänkte man, det kanske var någon business snubbe eller någonting,
man hade ingen aning om vem det var liksom.
Men så det var ju, så jag brydde mig inte, men jag kommer ihåg, jag tror jag bodde i Göteborg i 4 månader. Då var det en kompis där som sa så här, har du sett där Curb Your Enthusiasm?
Mm.
Så det hade fått rätt bra recensioner. Det var nog när den första säsongen hade släppts på DVD, tror jag. Då var det någon liksom, och då sa han, nej, jag har inte sett det. Och sen var jag hemma hos Henrik Bromander, serietecknaren och författaren.
Mm.
Och han hade börjat kolla på det. Och han tyckte det var kul. Så han visade någon avsnitt för mig, och jag tyckte det var speciellt kul då heller.
Jag tyckte inte det var roligt. Första gången jag såg det tyckte inte jag det var roligt.
Jag störde mig på det. Alltså han är ju svår och... han är verkligen acquired taste, hans personlighet. Larry David då. Alltså först tycker jag mig mest irriterande.
Mm.
Det tyckte jag rätt mycket om Woody Allens personlighet också. Honom har jag inte liksom blivit lika stort fan av som jag av Larry David, men... Mm. Men jag blev så här, ja, men tyckte mest han var jobbig. Och sen, men sen, ja, men jag kollade ändå på några avsnitt då. Och sen tror jag det var när jag och Frej Larsson var i Mexiko någon gång, så kollade han lite på det, och då kollade vi på några avsnitt tillsammans. Så då började det också värmas upp till det. Och sen så hade jag inte så mycket att göra. Några av mina kompisar åkte hem från Mexiko. Jag vet inte om det var samma resa ens, men jag kommer ihåg då så laddade jag ner allting och började se det från början.
Mm.
Och då var det också så att man liksom till slut blev mer och mer fan. Och det är så tydligt när man liksom successivt börjar gå från irriterad på honom till att börja älska honom. Larry David alltså.
Ja, men det är... Jag tror att det inte är ovanligt att man först hatar honom och även tycker att serien är ganska dålig. Framförallt första säsongen är ganska... Det är inte så mycket skämt i första säsongen. Mm. I alla fall inte första avsnittet.
Tänker du på pilot? För det börjar ju som en pilot då. Ja, alltså som en special. En HBO special. Ja, det är första avsnittet.
Det är den här grejen.
För det finns ju en... Har du sett...
Han skrev i första avsnittet, det är väl piloten.
Där... Nej, det är inte piloten.
Är det inte?
För piloten är ju egentligen... Jo, men det är första avsnittet, ja. Men det börjar så här att Larry David då efter Seinfeld fick... han ville göra film. Så gjorde han Sour Grapes som floppade totalt. Har ni sett den?
Nej.
Nej.
Den är dålig faktiskt. Okay. Alltså han är inte med oss. Han kan göra en cameo i den, men han spelar liksom ingen av rollerna. Men den är inte bra. Nej. Den blev totalsågad liksom.
Mm.
Och hans sista avsnitt av Seinfeld också. Han hoppade av Seinfeld efter, var det 7 säsonger?
Mm. Ja, just
det. Och sen kom han tillbaks och skrev det sista avsnittet.
Ja.
Och det avsnittet blev rätt sågat.
Ja.
Och sen så gjorde han filmen Sour Grapes som också blev totalsågad. Mm. Så han hade väl en period liksom av att vara ganska inte speciellt het. Ja. Alltså så här, för det första han, det sista han gjorde på Seinfeld blev sågat och det första han gjorde efteråt blev också sågat. Så jag tror inte folk hade så stor tilltro till honom.
Nej.
Men HBO, han tänkte lite så, vad ska jag göra nu? Jag kanske ska gå tillbaks till att köra stand-up.
Mm.
Och då så snackade han då med Jeff Garlin.
Mm.
Som, jag tror det var Jeff Garlin eller någon annan regissör eller producent som sa, jag funderar på att börja liksom köra på småklubbar igen och börja köra stand-up.
Mm.
Så jag tror han hade fått ett erbjudande för HBO att göra en sån special.
Mm.
En stand-up special. Och så sa då, låt oss säga att det var Jeff, jag tror det, han sa så här, men kan jag filma processen när du liksom, när du kommer tillbaka till stand-up? Jag hänger med dig på småklubbarna och filmar när du liksom ska återvända till stand-up efter 10-15 år eller när det var han körde senast.
Mm.
Och så sa Larry att nej, det tycker jag inte låter så kul att göra en sån dokumentär. Fast sen kommer han på så här, men om jag gör en sån här mockumentär om det, att jag får skriva ett manus, vad som händer när jag försöker återvända till stand-up, då kan det bli rätt kul.
Ja.
Så då gjorde de, istället för att göra en stand-up special till HBO, så gjorde de en, liksom en mockumentär om att Larry David ska återvända till stand-upen. Som är då, kan man, det är liksom som en pilot eller en special. För HBO, en timmes långt Curb-avsnitt. Jag tror det är nästan en timme i alla fall. Kanske minus reklam eller någonting. Men, och då är det liksom en handling.
Mm.
Och sen det slutar med att han ställer in, att han aldrig gör gigget liksom. Han gör aldrig specialen.
Mm.
Och det blev piloten?
Ja, det blev liksom en special. Uh-huh. Jag har länge trott att en special är liksom en timme stand-up.
Uh-huh.
Men egentligen så är en special bara att de har sina vanliga tv-program. Uh-huh. Alltså låt oss säga liksom, nej, men talkshows och sånt där. Men sen en special är då att en komiker eller en underhållare får bara en timme att göra någonting annat.
Uh-huh.
Och ibland så är det då en stand-up special. Men det kan också vara någonting annat. Det kan vara ett sketchprogram eller det kan vara vad fan som helst.
Mm.
Så då gjorde han en special som var då bara en lång mockumentär om att han skulle återvända till stand-up. Och när de hade gjort den så började de snacka, fan, det här skulle kunna bli en tv-serie. Det här var kul att göra liksom.
Ja.
Och då pitchade de det och gjorde Curb.
Mm. Nej, men det är, ja, och det är 20 år sedan.
Ja.
Är det 20 år sedan?
Ja. Ja.
Och den var ju mycket mer en mockumentär stil också.
Det är inte så långt efter Seinfeld heller egentligen.
Hur många år efter Seinfeld är det?
Om det här är 99, jag tror att Seinfeld tog slut 96-97 någon gång.
Är det så?
Mm. Ja.
Nej, men Norman's Corner.
Det var innan det här, tror jag. Nej, Norman's Corner var innan Seinfeld.
Jaha.
Det var så tidigt. For the most part, I mean, the industry knew. There was a Larry David behind Seinfeld. But the average guy on the street didn't know that the funny stuff coming out of our mouths were coming out of a guy named Larry David. Well, he is a comedian. He's taken that talent and turned it into writing. But I mean, alltså, det är så mycket med kommentarer. Jag glömde här att det är sådana här som intervjuar honom. His standard opening was always, I'll tell you something about good-looking people. We're not well-liked. And then he would always call the audience, you people. And I used to say to him, you know, calling them you people, it's a bit distancing. You know, it's kind of like you're already putting them in an adversarial position. Not often, but from time to time, Larry would actually get up on stage, grab the microphone, do a very slow 180, looking at the audience from left to right, surveying them, take the microphone, put it back in the stand and go, never mind.
and would walk off stage.
Ja, men den här är en timme lång alltså. Det är väl svårt att veta vad det ska. Ja, gud vad spännande, jag visste inte om detta. Och det här blev alltså föredagen till det som senare blev Curb Your Enthusiasm. Ja, nej, men för det jag syftade på, det var ju första avsnittet då. När, för det börjar med att han har att liksom, gylfen går upp så det ser ut som att han har stånd.
Okay.
Skämtet, och det är det hela avsnittet.
Nej, att byxorna väckas.
Ja, exakt. Ja. Och sen så sitter han på bio med sin frus kompis och han ser då att hon tittar och tror, och han läser då av hon tror att jag har stånd på grund av att hon är nära mig. Och det är väldigt mycket plott, men själva dialogen är inte så rolig, utan nej, de bråkar, vilket de ju gör genom hela serien, och jag kan ha jävligt svårt för bråk, och jag tror det var därför jag hatade det i början. Jag tycker det är inte roligt att titta på två personer som bara bråkar när man inte sympatiserar med någon. Nej. Men när man väl har committat till det här, när man har committat till Larry och man börjar gilla honom och man förstår hans persona och varför han beter sig som han gör, så börjar jag tycka om honom. Och då kan jag acceptera bråken och till och med tycka att bråken bidrar till humorn.
Mm.
För, om, hur är likheterna mellan hur du skriver och Larry skriver?
Jag tror det börjar ganska mycket likadant. Att jag både jag och han antecknar väldigt mycket vad, alltså vardagliga situationer.
Mm.
Och sen så kopplar man ihop dem till liksom en handling.
Mm.
Det kan vara för det sa jag att det, i den här intervjun, det var vi My tipsade om ett klipp som heter How to Write Like Larry David eller något liknande.
Mm.
Och det var ett hopklipp av massa intervjuer där, med Larry David, där de då hade fokuserat på just skrivandet. Så det är liksom ingen exklusiv intervju, utan men där berättar han det, att han går tillväga så också, att han skriver, han antecknar saker från vardagen och sen så kopplar ihop olika scenarier med varandra som liksom passar ihop. Men att han också gör rätt mycket så här, det han hade velat säga men inte gör på grund av sociala normer, eller att, som man får säga, jag är ingen sociopat. De tar upp ett exempel som är då att
tack han, för maten.
Ja, det, han, hans kompis då, som är någon Hollywood-person, bjuder honom på middag och har med sig sin fru, den här Hollywood-personen, och så säger Larry tack så mycket till den här killen då. Tack för maten. Och så säger frun, ska du inte tacka mig också? Det var vi två som bjöd dig på lunch. Och i tv-serien så säger Larry så här, men du jobbar ju inte. Men i verkligheten så berättar Larry att han tackade henne också. Tack så mycket till er båda. För han säger, som man säger, jag är ingen sociopat. Men nej, han tänkte ju, men du jobbar ju inte, varför ska jag tacka dig? Det är inte du som har betalt för det här.
Känner du igen det i din process?
Ja, det känner jag igen. Det gör jag rätt mycket också. Men så när jag skrev det första avsnittet, då var det liksom en händelse som jag utgick från, som hade hänt på riktigt då, att jag hade inlett en romans med en tjej som, där våra föräldrar kände varandra. Min pappa och hennes pappa var då barndomskompisar och var väldigt nära, och sen så hade vi börjat ligga med varandra, och hon var liksom ganska mycket yngre än vad jag var, och jag tyckte det var lite pinsamt. Jag ville inte att det skulle komma ut för min pappa att jag hade börjat ligga med hans bästa kompis dotter.
Nej.
Och sen när jag var då hemma hos henne och vi hade haft sex, så ska hon ut och köpa frukost, och där träffar hon sin mamma, som då berättar att pappan är död, och hon kommer in till mig och säger du måste gå härifrån. Jag fick just reda på att min pappa är död och min mamma är här utanför och väntar. Och jag hade inte träffat hennes mamma då sen jag var barn, och jag lekte med hennes stora systrar när jag var liten. Så jag gick ut och pratade med mamman, och hon säger så här, kan du berätta för din pappa om vad som har hänt? För det är ändå en av hans bästa kompisar som har dött. Och där började jag tänka ganska så egoistiskt, alltså, fy fan vad pinsamt för mig. att jag ska behöva berätta det här.
Ja.
Och jag tänkte ju ganska, det här var flera år innan jag började med då, mina problem TV-serien.
Mm.
Och jag tänkte ju ganska mycket så här också att både jag och den här tjejen då, vi var båda älskade Curb Enthusiasm. Jag tror till och med vi kollade på något avsnitt av Curb då innan, kvällen innan när jag sov över där liksom. Så det kändes ju verkligen som att vara med i ett sånt avsnitt när det hände sen på morgonen.
Mm.
Jag tänkte, det var liksom en av mina första tankar. Det här känns väldigt mycket som ett sånt avsnitt.
Mm.
Och,
men i verkligheten berättade du för din pappa?
Jag berättade så här var det i verkligheten. Att jag ringde... jag kan använda namnen i mina problem är ju fingerade. Det är inte det, verklighetens namn, så jag kan använda de namnen nu också när jag berättar liksom. Men jag ringde till min pappa och sa så här, jag träffade Gunnel just och hennes dotter, och de berättade att Kenneth var död.
Ja.
Och han bara, va? Alltså så, det var hans kompis då. Och så hur dog han? Ja, han hade tydligen drunknat.
Mm.
Det är samma då, dödsorsak i avsnittet då.
Mm.
Av verkligheten. Och han sa, Men min pappa är ganska fåordig och gillar liksom inte riktigt att prata så mycket om känslor och sådär. Så han ställer inte så mycket följdfrågor.
Mm.
Skönt.
Ja. Men i avsnittet så där sitter jag ju liksom med min pappa och berättar det och hela liksom, och jag måste då berätta att jag har haft sex med den tjejen och så här, för då spelar jag upp det här hade kunnat hända liksom.
Mm.
Det kanske det mest pinsamma scenariot som skulle kunna hända i det. Men sen kopplar jag ihop det med liksom lite andra trådar, liksom manustrådar och sånt där i det avsnittet, så att som kanske, ja, ju vissa av trådarna kanske har hänt på riktigt också, men det var ju andra liksom skämt och sånt där som vävdes in i det.
Men har du konsekvent varit så att du skriver mina problemavsnitten utifrån en verklig händelse, men att du liksom spetsar det lite mer som du hade tänkt att du ville göra, eller att du tänker att det hade varit roligare om det var så här?
Mm. Jo, men så är det. Jag utgår alltid från verkliga händelser.
Ja.
Så har det varit i alla avsnitt. Jag kommer ihåg det avsnitt som jag håller på med nu håller jag på att klippa avsnitt 5.
Ja.
Då var det verkligen så att jag hade lite svårt att börja skriva det liksom.
Mm.
Men sen så, det lossnar verkligen när jag bara såhär, okej, men nu tar jag 2 händelser som verkligen har hänt på riktigt och kopplar ihop dem. Då är det mycket lättare att hitta humor i det, tycker jag. Det är mycket lättare att skriva dialog. Det är mycket lättare, alltså, för att man vet exakt. Mm. Jag vet exakt hur jag reagerar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om vi går igenom lite Larrys historia då. För vi alla hittade honom via Seinfeld. När startade Seinfeld?
Alltså jag tror att de piloten är väl
89
va? Ja.
Och innan,
eller fast avsnitt.
Innan det så var han stand-up-komiker och hade försökt sig på att göra lite olika tv-grejer, bland annat Norman's Corner.
Ja, de gjorde en pilot till Norman's Corner. Som, har ni sett den?
Jag såg början med Gilbert Gottfried innan han började verkligen se ut som Gilbert. Han var väldigt ung. Men jag tittade bara några minuter för du skickade det. Eller du sa så här är det. Och jag tittade och försökte titta med ögonen att jag inte visste vem Gilbert Gottfried var.
Och jag har inte så jättebra koll på Gilbert Gottfried.
Nej, men jag ändå säger, han har varit med i Snuten i Hollywood 2, och han kommer alltid in och skriker i någon, titta hon snackar också. Alltså han har alltid de här som kommer in och okay, what are we going to do today? Typ så här skriker liksom.
Rätt bra imitation.
Om man inte har någon koll på honom så här, man bara ser det där, Larry's Corner, man har ingen koppling till att han är stor på någonting. Norman's Corner. Så bara, det är så jävla konstig karaktär.
Ja, men han verkar ju vara sån på riktigt. Han verkar ju prata ungefär så på i intervjuer och sånt också.
Ja, men jag tror att de har skrivit en utifrån honom, att Larry tänkte att nu ska jag göra en...
Fast det låter ju väldigt mycket som Larry också, alla rants och
ja,
sånt där.
Gud, alltså. Ja, gud ja. Men det är, han är ju bara sig själv.
Det är ju en av de roligaste roasts som någonsin har gjort. Gilbert Gottfried är med, det är inte han som ska bli roastad, men man roastar varandra och så. Det är någon som säger, and Gilbert Gottfried, you look like you smell of pee. Sitt han där.
Nej, men, ja, men Larry Davids, han har väl läst Pretty Pretty Good. Alltså det är någon sån här...
Hans biografi.
Ja, det är inte en jättebra biografi, men det finns en bok om Larry David. Det halva typ är någon form av episode guide till Kirby Enthusiasm. Det känns som det är utfyllt bara eftersom de har... Det är ganska kort då om Larrys liv. Men han växte upp och jag tror det var i Brooklyn. Judiska föräldrar. Och han fattade inte själv riktigt att han var rolig förrän i college. För då märkte han att folk började skratta åt saker han sa. Liksom. När han kom med sina teorier om saker så märkte han då att, att folk tyckte det var roligt. Och i hans uppväxt så hade inte... Så var det ganska sällan då folk hade tyckt saker han sa var roliga. Och han hade, och då började han fundera på att han kanske kunde bli komiker. Och det har jag hört i intervjuer, och han berättar om då att han berättar för sin mamma att han funderar på att bli komiker. Hennes reaktion är, but you're not funny, Larry. Why would you?
Aj.
Så jävla supportive. Varför ska du, varför då? Jättekonstigt val. Det är inte roligt.
Inte typ du kan bli det här istället.
Ja,
eller
hur? You're not funny.
Nej, men han hade massa skitjobb då, eller bland annat jobbade han som chaufför, tror jag.
Ja.
Och lite annat, men sen började han med stand up, och det var ju det sammanhanget han lärde känna Jerry Seinfeld. Sen blev då Larry upplockad, alltså det var så här, av någon tv-producent som satt i publiken någonstans i New York. De behövde rätt mycket så här talang till Hollywood då, för att skriva tv, helt enkelt. Och då började han väl skriva, jag tror det var först Fridays.
Mm.
Som var en rip-off på Saturday Night Live.
Just fast det. Inte live.
Var det inte live?
Eller var det det?
Jag tror det var live från LA istället för live från New York. Eller, jag är inte helt hundra, men jag tror det var en ganska rakt av rip-off. Och han sa, han trodde det var ett skämt när de sa att de skulle kalla det för Fridays för att det var så likt SNL.
Det är väl då som de gör en...
För Larry är med som skådis också i... han skrev till SNL också. Jag vet inte om det var innan. Det kanske var att han blev först inkallad till att skriva till SNL. Men att han då aldrig fick någon av sina sketcher förverkligade.
Ja, de blev ju aldrig av.
Ja, Saturday Night Live, han sa ju upp sig.
Det kan vara en eller två.
Och sen kom han tillbaka.
Han sa upp sig och så kom han tillbaka och låtsade som att han inte hade sagt upp sig.
Ja.
Som de gör sen i...
Exakt. Just det.
Som George gör i något avsnitt.
Ja, jag och Anton Magnusson, när vi var i New York, så åkte vi på den här The Real Kramer Tour.
Jaha, vad roligt.
Som då Larry Davids granne Kenny Kramer, som är då förlagen till Cosmo Kramer, som han då gör fortfarande. Och då får man sitta först i någon liksom liten teatersalong. Och så visar han lite filmer då med Larry David och berättar lite stories. Och sen får man åka en sån busstur runt New York med Seinfeld-associerade grejer. Men då berättar han rätt mycket om liksom vad som är verkliga stories och sånt som är baserade på, som Larry har plockat från Kenny Kramers liv eller som från deras relation och sådär.
Ja, det är roligt att det är så mycket som är meta i Seinfeld. Det är ju dels
som är självbiografiskt.
Ja, men precis att de liksom att dels att de kommer på att de ska göra en serie i serien med samma premiss. Ja. Att Cosmo Kramer säljer ju sina livshistorier till Jay Peterman och sen gör han Jay Peterman Reality Bus Tour.
I'm starting a Peterman Reality Bus Tour. Check it out.
Reality Tour.
The last thing this guy's qualified to give a tour of is reality.
Och den var ju då baserad på Kenny Kramers bus tour för att börja med den liksom redan efter någon tidig säsong. Och så skrev de ett avsnitt. De använde till och med hans flyer och bara bytte ut typ ansiktet på. Alltså exakt samma layout på flyern.
Ja, roligt. Det är kul att de använder så mycket.
Ja, nej, men han var ju aldrig med och körde. Han var ju aldrig skådis i Saturday Night Live. Men han skrev ju och fick bra betalt även om hans grejer inte kom med.
Han kanske fick med en skatt.
Ja, men nu är han ju med jättemycket i SNL.
Men nu är han ju alltid mycket. Bernie Sanders.
Ja, just det. Burn your enthusiasm. Mm.
Så nu är han ju ofta med. Och han har ju varit host några gånger också.
Här är både Michael Richards och Larry David på Fridays.
What you can see is getting coffee.
Rather gloomily, I might add, Betsy. And I don't have to tell you that Rich and Susan have been living together for a little over 8 months now, and some say the thrill just might be gone.
Yes, well, Dan, yes, but the real issue here is sex.
Well, I think that about says it all, Betsy, and they haven't done a darn thing in bed for what, over 2 weeks now?
3 weeks, Dan, 3. That's got to be tough when
you're their age. Har man inte sett den här sketchen i många olika format?
Alltså, det är inte en helt originell premiss.
Två kommentatorer. Sportkommentatorer som gör vardags observationer.
Exakt.
Ja, men 1980 kanske det var lite fräschare.
Ja, det är mycket möjligt.
Den här var helt klart först. Men
det är
att se.
Ju till och med ett improgame som går ut på det. Att man ska ha sportkommentatorer som sitter och kommenterar vardagssysslor.
Titta Michael Richards igång här.
Mm. Oj, ja, vad snygg
han
var.
Ja. It's only 7:30 a.m. I'm having a nice
Har han gått någon clownutbildning?
Jag vet inte.
För han är så jävla bra på att ramla.
No, I don't want one egg.
Why? What's wrong with just one egg?
Because I don't get much out of just one egg.
Well, I just believe he just rolled his eyes when she wasn't looking.
Ja, vi behöver inte gå.
Nej, men fantastiskt roligt.
Men
jag har inte sett så mycket av hans... SNL och Fridays. Eller SNL finns det inte så mycket att se. Men jag har inte sett så mycket av hans Fridays-grejer. Det är nog den luckan jag har i min Larry David-kunskap. Jag har inte sett alla de sketcherna.
Har du sett den filmen som Woody Allen har gjort där han spelar huvudrollen?
Ja, den har jag sett.
Är han bra där?
Ja, det tycker jag. Den sa jag på bio när den kom, Whatever Works.
Exactly.
Just det.
Den har han skrivit, Woody Allen har skrivit den till någon annan skådis som hade dött, tror jag för mig, på 70-talet. Och sen så insåg han att Larry David skulle kunna spela det.
Ja, ah, han hade tänkt skriva den till Zero Mostel, alltså han som spelar, ja,
som Max spelar Bialystock i The Producers.
Ja. Så det var intressant.
Mm. Ja, men nu är det ju bara 2 veckor kvar tills den, eller 3.
19 januari.
Ja.
Mm. Oh, yeah.
Så 3 veckor kvar då.
Säsong 10. Eller, ja,
det här, vi släpper väl nu imorgon typ. så har ju nya säsongen premiär. Säsong 10. Och jag vet att du sa att du tänkte att så här, man har sett det bästa.
Jag tror han har peakat. Alltså det, som du sa, så kanske inte det första avsnittet var det bästa liksom. Mm. Men sen så...
Så kom det några som var det bästa.
Och sen blev det bättre och bättre.
Ja.
Och sen... det är liksom ingen tydlig... Som vissa regissörer som har så tydlig trappa uppåt och neråt. Liksom. Mm. Eller så här, om vi tar låt oss säga till exempel Sällskapsresan-filmerna. Mm, jag tycker det är en tydlig trappa neråt. Mm. Att den första är bäst och sen så den andra är lite sämre. Alltså så här,
ja.
Det är ingen sån... Alltså det hackar nog väldigt mycket upp och ner som typ en ekonomi, en kurva över börsen eller något sånt, att det kan vara väldigt höga topp, men om man zoomar ut...
Han har ju väldigt höga toppar nu, så att då är det ju svårt att toppa sig själv.
Men om man zoomar ut på den liksom kurvan, så tror jag ändå att det finns en tydlig peak någonstans, och att den har varit, och jag skulle gissa på att den aldrig kommer upp till den höga nivån igen.
Okay.
Men det är fortfarande sevärt tycker jag, och liksom, det är fortfarande bra, men jag tror nog, alltså den senaste säsongen var... Jag tyckte den var sevärd, men det var tydligt att han hade peakat.
Mm. Vilken säsong tycker du är bäst? Alltså, vilken era gillar du mest? Liksom?
Jag skulle nog säga... Alltså, jag har svårt att lära mig namnen på avsnitten. Men
premisserna, de brukar ju ändå vara någonting som följer med.
Det är Piss Christ-avsnittet. Det är någon assistent som har så här magtröja och love handles. Och jag tror det är samma dag som... Samma dag som samma avsnitt som han råkar pissa på ett Jesusporträtt.
This is all exposed in the stomach. It's not too much trouble. Mm-hmm. Maybe you can start wearing longer shirts. What do you think?
Okay, I see. Okay.
What?
It's because I'm a woman. I understand.
No. What is that?
I didn't think you were like that, Larry, but I guess you are.
No, I'm not.
No, because if a man was wearing that, you wouldn't go out and say anything to him.
Even if it was a man, I wouldn't want to see that.
That?
I don't
know. What is the problem, Larry?
No,
are
really
you offended by my body?
No, not at all. But it's not really appropriate attire for an office.
Okay, so you want me to wear like a burqa?
Not a burka, but something in between this and a burka.
Just det,
och det är väldigt snyggt ihopknutet då. För jag tänkt på det, alltså jag hade fått för mig att typ alla Seinfeld-avsnitt som, och, eller nästan alla Seinfeld-avsnitt och alla Curb-avsnitt var så extremt snygg väv i manustrådarna. Att liksom det led, allting knyts ihop till en tight punchline. Men nu när jag sett om det så märker jag att det är många avsnitt som har rätt slapp väv. Och rätt slapp liksom, att det inte blir någon bra knut på slutet liksom.
Nu när du har analyserat det.
En del är ju supertajta, men jag håller med, ibland är det inte alls lika tydligt.
Men jag kan tänka mig att det är så lätt att man ändå liksom tycker att det är så snyggt. Callbacks i impro, det är så jävla enkelt, och när man väl har fått in det begreppet att säga, men vad fan, jag går in som den här karaktären och säger på det här sättet, så kommer alla känna igen att det är samma karaktär som innan, och då kommer vi få skratt. Och så kommer alla tycka att det är imponerande, fast det är egentligen ett väldigt enkelt begrepp. Och samma sak när man knyter ihop tråd där i impro, att man tar från det som man har sett tidigare och så går man in igen. Direkt så blir, ja, men det är väldigt lätt att imponera på det sättet, men det behöver inte vara särskilt snyggt.
Nej. Ja, men det här är säsong 7 då. Alltså.
Ja, det är väldigt
det är med reunion-delen med Seinfeld.
Ja, men då är det ganska sent. Det tycker jag här är nog det roligaste avsnittet.
Ja.
Jag älskar också avsnittet med Crazy Eyes Killer. Alltså den här rapparen.
Ja, just det.
Jag tror det var, förmodligen fick han idén till Leon där. Alltså JB Smoove, den komikern som spelar Leon. Han är väl med typ i halva. Efter halva serien så kommer han in. För att alltså det blev någon rolig kontrast med Larry David och någon liksom hiphop-aktig afroamerikan. För i Crazy Eyes Killer så är det en rappare då som Larry David interagerar med. och så här, men sen JB Smoove kanske funkar ännu bättre, alltså Leon. Jag hörde om den castingen när de skulle liksom prova olika skådisar för den rollen. Och så skulle då Larry skulle komma in och säga någonting, och så skulle då han skådisen reagera på det.
Mm.
Och när JB Smoove när Larry David kom in i rummet och han bara tittar på Larry.
Mm.
Då hade de så redan bestämt sig att vi kommer ta honom. Det är så fantastiskt roligt bara hur han tittar på Larry. Och man kan verkligen se det framför sig när JB Smoove tittar på Larry. att han liksom tycker att Larry är dum i huvudet. Men han själv, liksom att den kulturkrocken är väldigt rolig på något sätt. Men jag tycker han är en av mina favoritbi-karaktärer också.
Mm.
Leon. Vilka är era favoritbiroller?
Ja, men han skulle nog vara en av mina favvisar. Jag tycker han har ju så rolig dynamik med olika figurer liksom.
Mm.
Det är ju alla han hela tiden tjafsar med liksom, Ted Danson och Funkhouse är ju också en absurd karaktär.
Funkhouse är
så
mångas favorit. Funkhouser. Men han dog ju nyligen.
Ja, gjorde han. Och aha, det är ju
inte roligt. Han dog ju av, va?
Ja, och det finns ju ingen släkt som har dött så mycket som Funkhouse-släkten.
Vad är det nu för Curb? Släkt han kommer från? Alltså han...
Ja, men alltså i Curb Your Enthusiasm så är det ju massa Funkhousers.
Som dör hela tiden.
Funkhouser, vad heter han? För han kommer från en showbiz-släkt också. Att hans... att han kommer från en lång rad av...
Jag tycker Funkhouser är ganska jobbig.
Han är jobbig.
Hans röst är ju svår att lyssna
på. Jävla jobbig, och sen är han så jävla dryg. Då tycker jag ju om Ted Danson. Han är ju sympatisk.
Han är inte så rolig.
Nej, kanske inte. Men roligast tycker jag nog att... Nu vet jag inte ens vad hon heter, men Jeffs fru tycker jag är jävligt rolig.
Susie Green.
Ja, hon är ju...
Heter karaktären. Men vad heter hon? Susie Essman eller någonting?
Ja.
Hon kan tycka är lite jobbig, alltså så lite
för bråkar
så mycket. Jag
tycker det är så jävla roligt.
Ganska roligt.
Jag tycker deras dynamik är så jävla rolig. Jag tror de tycker väldigt mycket om varandra i verkligheten, för det är bara då man kan skrika så mycket på
Bob Einstein.
Ja, men
hette han som spelar Marty Funkhouser.
Bob Einstein, men jag för mig att han, om man googlar honom så är han då, jag är inte helt hundra, men för mig att han kommer från en familj då med några kända entertainers, kända komiker.
Men relationen mellan Jeff och Larry älskar jag.
Mm.
Att men de bråkar ju aldrig i princip.
Inte så bråkar med andra.
Och man behöver det. Man behöver tycka om en relation för att tycka om en person. För annars är det, om du inte ens kan liksom hålla sams med någon, varför ska jag tycka om dig då?
Richard Lewis är väldigt oomtyckbar.
Men han är rolig.
jag vet inte om jag tycker det.
Nej, jag tycker det.
Du tycker han är rolig?
Jag tycker alltså,
han blir lite liksom skurken på något sätt för att man hatar honom.
Ja, det gör man.
Men jag tycker inte han är så jättekul. Manuset är ju kul i allmänhet, och sen tycker jag Larry och Leon är roliga liksom.
Jag tycker det roligaste med Funkhouse är att han alltid kommer glad in i något i en grupp av typ såhär hur svår är det bara? Och så tar du typ två repliker och så börjar han bli skitlack på Larry liksom. Och sen är det nästa avsnitt, han är jätteglad igen liksom.
Det är lite såhär Tom och Jerry-aktigt de exploderar och blir svarta i ansiktet, sen nästa scen helt det är liksom som ingenting har hänt. Ja, men det är väldigt roligt att han gör Funkhouser besviken.
Ja, jag tycker det är roligt när Funkhouser ska gå tillbaka till judendomen och han kommer med, vad heter du?
Kippa.
När han kommer med kippan in på den där kycklingrestaurangen, palestinska kycklingrestaurangen. Och Larry tvingar honom att ta av sig kippan. Och sen så kommer han in och för då har Larry börjat ligga med en palestinsk kvinna som hatar judar då. Och då sitter han i Larrys hus och lyssnar på deras samlag. Så han bara liksom gått in och satt sig och sitter där nere. Och Larry kommer ner för trappan och då har han hört så här och bara
You dirty Jew! I'm gonna fuck the Jew out of you!
Bara såhär, ja, just det. Jag skulle kunna göra det här för det var så bra sex. Liksom. Bara, vad är onsen att man kan sätta sig och
lyssna med? Ja, det är så dumt.
Ja. Jag såg en intervju med Jeff Garlin som sagt, och då pratade han om hur mycket man ska lägga sig i humor, vilket jag tyckte var väldigt intressant, att när du skriver en dramaserie och när du skriver för tv så får du ju alltid notes. Larry får ju inga notes, så han, utan det är så här, han har full kontroll över alltihopa. Och det Jeff sa så bra där var att du kan ge notes till dramaserier. Men ger du notes till humor, ger du notes till comedy, så kommer du, det kommer påverka. Det är lite som liksom att ta en jängakloss, att så här, det finns en risk att det rasar, att och det är skillnad, alltså alla människor tycker om humor, vi vill kunna skratta och vi kan alla relatera till humor, men vi tycker om olika sorts humor, och det är skillnad på att tycka om humor och vara ett humorfan. Du kanske jobbar med humor, men bara för att du jobbar med humor behöver, alltså du kan ju vara tv-producent, men bara för att du är det så behöver du inte vara ett fan till humor. Och är du ett fan så förstår du humor. Och då förstår du den humorn som den personen som skriver eller som producerar serien levererar.
Men förstår vikten av att skämtet ligger precis där.
Ja, exakt. Liksom,
att det inte är, det är inte bara att ta bort någonting och ersätta med något annat, för nej, då kanske allting faller.
Ja, som vi pratade ju med en som en av skådisarna i Playa del Sol nu.
Ja.
Och han sa ju att det var jättemycket som hade klippts bort som var humor, och då hade de hade suttit där inne på i klipprummet, och då hade de bara, men varför har det försvunnit? Nej, men nu hade redan sagt det i en scen innan. Ja, exakt, det är en callback. Och bara, jaha, så här, för att personen inte förstod humor.
Du har redan sagt det en gång, men det är rule of three.
Ja.
Va? Nej, vad är det? Du har sagt det en gång redan.
Jag tror nog att det är rätt viktigt att den som skriver manuset är med i klipprummet också. Och med, alltså, Mel Brooks, han sa liksom att han egentligen inte gillar att regissera, utan att han gjorde det bara för att ingen skulle förstöra hans manus. För han vet liksom hur, vilken timing det ska vara och hur replikerna ska levereras och sånt där. Jag tror det är samma sak egentligen med klippningen. Att man måste sitta med, för det är verkligen så timing med pauser och hur snabbt något ska komma. Det är ju jätteviktigt vad det gäller humor.
Ja, Lisa Kranz klipper ju Dibs. Och hon sa ju att Maria Agerhäll är ju med henne i klipprummet hela tiden. Och det märks. Alltså Marie är ju, jag skulle kunna påstå att hon är typ Sveriges Julia Louis-Dreyfus. Hon regisserar, hon spelar huvudrollen, och hon sitter också med och är liksom delaktig i hela processen. Så ja, jag tror att det är en förutsättning för att humor ska funka. Men tyvärr är det inte så mycket så här i Sverige.
Nej, och det är ju ganska få humorgrejer som funkar också.
Ja, jag kan säga en Dibs. Och mina problem då. För att jag gör den själv.
Men hur mycket relaterar ni till Larry? För jag känner väl rätt mycket så efter ett tag att det är så skönt när jag känner mig klumpig socialt och sådär, så kan jag känna att det är som befrielse att kolla på Curb, för att han är ungefär likadan fast ännu värre.
Exactly.
Och att man känner en sån lättnad då, att det är så här, han är, man älskar ju honom och han är så jävla klumpig socialt. Och då så känner jag mig bättre som människa också på något sätt. Okej, jag kanske är lite sån, men det gör ingenting för han är så jävla rolig.
Ja, jo, men verkligen. Jag relaterar väldigt mycket till honom. Jag kan störa mig på så här vardagliga saker ganska mycket, och ibland säger jag faktiskt till. Du har ju fått smaka på den ganska ofta, men även till folk som jag inte känner. Som du vet, jag har ju en grej med som jag stör mig på så ofantligt mycket, och det är när du är på gymmet och så finns det två stycken skåp, ett överskåp och ett nederskåp. Och så är det typ ingen där, och du går och tar ett skåp. Låt säga att du tar överskåpet, och sen så går du och tränar, och sen när du kommer ut så ser du att någon har tagit underskåpet. Men det finns hur mycket lediga skåp som helst. Det är så otroligt. Alltså det finns ingenting som irriterar mig på mer, och det händer ganska ofta. Och eftersom att det har liksom grott i mig, så har jag ju till slut så här sagt till. När, ja, och då, det är ju klassisk Larry.
Ja, ju det, att ta de små striderna. Liksom.
Så det har hänt att jag har pikat folk. Jag har pikat om min karriär. Att jag har det var lite ont om skåp här, eller?
Jag tror vi pratade lite om det sist också när du var här faktiskt, om hur lika vi var Larry David. Och jag är ju tvärtom, jag är ju väldigt så konflikträdd. som jag ärvt genom min ner från broströmska släkten, att jag försöker alltid liksom att inte brusa upp någon annan liksom, eller inte skapa några jobbiga konsekvenser liksom. Mm. Så att jag kan väl titta på Larry David och nästan känna, gud vad skönt skulle vara lite mer som honom.
Mm,
mer, ja. mer som en avundsjuk eller längtan.
Han är ju inte så i verkligheten.
Nej, utan liksom, karaktären.
Jag var med som karaktär. Jag brukar också ta de små striderna ganska ofta. Ja, men det händer mig ganska ofta. En sån tydlig grej, en sån tydlig situation som har hänt, som jag har inte använt den i mina problem, men jag kände också att det var väldigt så typisk Larry David-aktig situation.
Mm.
Det var det, jag satt på ett café på Söder, nära där jag bor, som ett lilla kaféet på Söder. Och där har de en så här Dagens Nyheter. Och så satt jag och läste, hade just tagit Dagens Nyheter, så kom det upp en gubbe och sa så här, skulle jag kunna få en del av tidningen? Så sa jag så här, men jag kan komma ner med den när jag är klar med tidningen. Och han sa, men du läser väl inte hela tidningen på samma gång? Och jag var så här, men... Jag vill inte bara gå upp, då kommer jag behöva gå ner och hämta. Kan jag inte bara läsa tidningen så kommer jag ner med den när du är klar?
Mm.
Och så han sa, men jag kan väl få en del i alla fall, du läser väl inte den? Så var jag så här, så hittade jag så här till slut så här Stockholmsdelen, den som bara är på typ 8 sidor eller någonting. Ja. Så var jag så här, ja, du kan få den här.
Ja.
Men då var han inte nöjd med den.
Ja, det var han väldigt Larry. Ja, också.
Här, eller hur? Två Larrys.
Ja.
Och då så sa du kan få den här. Och då så blev han sur och slet till sig den delen till slut ändå.
Mm.
Och sa, behåll skiten. Nej. Och så gick han ner.
Jesus. Ja, du ser, det är sånt där som händer när man pratar. Man ska bara vara tyst.
Han tog ändå den delen och erbjöd honom. Ja. Slet den åt sig och sa, behåll skiten.
Ja.
Men jag kan tänka mig att du inte riktigt bryr dig. Du tycker bara att det är roligt att han beter sig på det
jag
sättet.
Jag fick väl ändå någon form av stress, lite mer högre stressnivå i kroppen. Jag är inte psykopat heller. Liksom. Jag blev ändå påverkad av det.
Ja,
ja, men, det förstår jag. Men att det är skillnad på att bli liksom... Jag är jätteberörd och må dåligt av det än att...
Ja, många hade nog gett en allt attraktiv direkt. Del kulturdelen eller A-delen eller nyheten. Men sen träffade jag honom en gång till också.
Samma person?
Ja, samma person.
På samma café eller?
Ja,
ja.
Och då hade jag med mig Metro också, den fanns ju på den tiden.
Ja.
Och då tänkte jag så här att jag kan ju läsa DN först då, för Metro är med en gratis tidning. Men jag hann inte börja läsa Metro innan han kom upp. Han kom upp direkt när jag satt med DN och jag sa så här, han sa, jag skulle jag kunna få en del av DN. Jag sa, då kände jag igenom så här, har vi inte haft några konversationer?
Shit, vad kurvigt.
Och då så sa, jo, det har vi kanske. Men
du bara, hur slutade det då?
då sa jag, jo, det har jag kanske, men jag undrar ändå om jag kan få en del. Och då sa jag så här, du kan få Metro. Och då sa han, svinar ut. Då var det samma sak, slet åt sig Metro. Sa ingenting. Gick ner.
Var det på samma ställe?
Ja, det var samma.
Det var roligt att hela tiden återvända till samma café och testa vilken tidning som skulle funka liksom.
Ja.
Och sen så var det någon, för jag är så på Facebook, arkivsamtal, eftersnackgruppen, som är så att man kan diskutera podden.
Ja.
Då var det någon som hade varit ner, som hade varit på Lilla Caféet när jag inte hade varit där.
Ja.
Och så skrev hon så här, det var en gubbe som stod på Lilla Caféet och skrek åt personalen och sa att och klaga på någon liten jävla skåning med keps som vägrade ge ifrån sig. Och de visste inte att jag brukade gå till det kaféet ens. De tänkte, det låter som du. Kan du bekräfta eller dementera?
Ever
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.